Marcus Johansson, välkommen till Kompilator.
Tack snälla, tack så mycket.
Jag råkar veta att du är förmodligen den gäst som har absolut mest mikrofonvana. Berätta hur det gick till.
Ja, du frågade om jag hade mikrofonvana och då var jag tvungen att nämna att jag har jobbat som programledare på radiokanalen Energy i typ 5 år. Det var väl 10 år sedan. Så körde vi morgonshow där och lekte runt i några år. Så jag har en viss mikrofonvana, det har jag.
Ja, men fantastiskt. Jag brukar fråga alla gäster hur, om de är vana. För det är två saker som folk har hang-ups med när man bjuder in dem till en podcast. Det ena är att de liksom tycker det är jobbigt att prata i mikrofon. Och det andra är att de säger, nej men vad ska jag prata om? Och sen så sitter vi och snackar i en timme nästan. Och det är jättebra avsnitt varje gång.
Ja.
Men nu är du här. Och vi hittar varandra på LinkedIn, vill jag minnas. Och det var lite synkronicitet över det hela. För jag har gått och tänkt ganska mycket på Umbraco senaste halvåret. Och så poppade du upp och la till mig. Och så såg jag att du var en Umbraco MVP.
Det stämmer.
Så det var ju fantastiskt roligt. Men berätta lite, vem är du?
Ja, men jag heter Marcus Johansson. Jag är en sån här gammal datanörd som satt hemma liksom och byggde Visual Basic-program på mammas 386 för många år sedan. Och har snubblat in på webbutveckling och jobbat med klassisk ASP, POP ett tag. Och de senaste, ja, det som är värt att prata om är väl C-Sharp och .NET nu då, på de senaste liksom, 10-15 åren. Så jag driver en byrå tillsammans med två andra kollegor som heter Obvious. Vi sitter i Gamla stan och vi jobbar med liksom publika webbar av olika slag, lite system. Vi har också en egen SaaS-produkt som är en sån här cookie-consent-lösning som vi jobbar ganska mycket med. Och utöver det så jobbar jag då Umbraco MVP, alltså Umbraco CMS, som vi jobbar väldigt mycket med. Ja. Jag kan sitta i nimm och prata om mig själv om vill, men
Nej, men det var ganska intressant, för det påminner väldigt mycket om min egen utvecklarresa. Det var också Visual Basic på en väldigt klen dator via ASP, klassisk ASP och POP till publik webbutveckling med C-Sharp. Och de som har lyssnat på Kompilator vet att jag går igenom någon slags professionell midlife crisis. Jag vet inte riktigt vad jag tycker är roligt. Och när jag tänker tillbaka vad som har varit mest roligt, det var nog när jag jobbade på webbyrå och levererade webb med en produkt som heter, eller ett CMS som heter Episerver. Eller det hette Episerver då, det heter Optimizely numera. Och det var jäkligt roligt, för det var väldigt fokuserade projekt, väldigt välavgränsade. Man levererar en publik webb eller ett intranät och så får man typ klar och så gick man vidare till nästa. Och det passade mig väldigt bra. Och Episerver på den tiden, ja det var 12-14 år sedan, herregud. Men då hade de en väldigt, väldigt stark utvecklad community. Men sen så gick de igenom massa uppköp och riskkapitalbolag som köpte det till höger och vänster. Och bytte namn, eller de köptes upp av en AB-testningsvid som heter Optimizely. Och där är de nu och tyvärr har de tappat bort den här utvecklad communityn på vägen, upplever jag som. Och nu rabblar jag på, men jag har en poäng som jag vill komma till. Och det är att jag på senare tid har uppmärksammat Umbraco. Det har alltid funnits där i periferin. Det är också ett CMS. När jag hör folk prata om Umbraco så påminner det om vibbarna som fanns i liksom, communityn runt om. Episerver för i början av 2010-talet. Och därför var jag så glad när du connectade på LinkedIn. För nu vill jag verkligen fråga ut dig om Umbraco.
Nu ska vi snacka om bra, absolut.
Men kan inte du som är en MVP, vad är liksom hisspitchen för Umbraco?
Hisspitch. Man kan väl säga att det är ju ett open source MIT licenserat CMS byggt i .NET, .NET Core. De senaste åren har de jobbat ganska mycket med att liksom komma i fatt tekniskt, kan vi säga. Det liknar på många sätt Episerver i tänket, så pass mycket som jag vet, liksom det som är typ page types i Epi eller Optimizely då är liksom, det kallas för content types i Umbraco, och sen så funkar det på ungefär samma sätt med när man har en form av trädstruktur och sådär. Så liksom i grund och botten är det ju ett verktyg för att bygga hemsidor, och det du var inne på med community, det är väl någonting som jag själv har gjort, att jag liksom fastnade för Umbraco, om man säger så, var liksom att jag gick på ett meetup för, ja men det var ju säkert 15 år sedan nu, liksom här i Stockholm i någon källare hos. Och de som höll i det är de som jag numera driver byrån med och jobbar tillsammans med. Så vi har liksom lärt känna varandra genom Umbraco, och hela communityt är väldigt liksom tight, och de kallar det liksom CMS:et för The Friendly CMS. Så man försöker liksom som motreaktion mot där med folk som är pekpinnar på Stack Overflow liksom, som gör att man knappt vill gå in där längre och fråga något, för man blir alltid tillrättavisad. Så någonstans som en liksom, motsatsen det då, skulle man kunna säga att en Umbraco community försöker vara liksom. Och kanske lite mer liksom, det är klart alla är seriösa, men bara för att man jobbar med något seriöst behöver man inte liksom leka kontor, och så det är på konferenserna så händer alltid roliga saker och sådär liksom. Det är inte en vanlig tech-konferens, utan det kanske kommer någon clown på stylter eller liksom något umpa-umpa-band och glider in, så det händer alltid lite roliga grejer liksom. Så för mig är det liksom både verktyget Umbraco som man jobbar med dagligen, men det är också en viktig del med liksom communityt och känslan av att man, det är lätt att och liksom be om hjälp eller bolla saker med andra. Så skulle man väl kunna. Det var en lång resa.
Ja, precis, upp i en skyskrapa. Nej, ja, men skämt åsido. Ja, men det var en jättebra hisspitch, och jag känner att CMS som koncept har blivit så fragmenterad de senaste 5 åren. För det här, från början så betydde CMS att ett system som hanterar ens innehåll, det vill säga ja, men, sidor, block, bilder, texter och så vidare. Men så även presentationslagret fanns med inbakat, så det liksom var en monolit. Du redigerar innehållet och presenterar det liksom på, med olika sidor av monoliten. Men så kom de här headless CMS:erna, och jag tror att väldigt många utvecklare som började sin bana ja, för 5-10 år sedan, de kanske liksom förknippar CMS med de här headless CMS som i princip bara levererar JSON blobbar som man sen kan konsumera från andra appar. Och, men Umbraco är, som jag uppfattar det i alla fall, det är fortfarande den här klassiska CMS:et som har dels en admin, ett admin-gränssnitt för att redigera content, men den har även den här logiken för att presentera för besökare.
Ja, men det finns ju en, sedan jag kommer inte ihåg exakt vilken version, men liksom ett par år tillbaka så finns det ju en headless variant, om man säger, eller det är ju samma installation, men den exponerar datan på det sättet som du beskriver då, med liksom olika JSON-blobbar som man kan dra ut ifrån den, om man vill köra en Umbraco headless. Så man behöver inte implementera sajten på det gamla traditionella sättet med liksom reservier. Jag vet inte riktigt vad det är som driver en sån liksom, att man väljer att gå och få göra så, bryta isär det, för jag upplever att man är mer produktiv, även det blir ju lite på vad det är för sajt och hur stor team då, men är man ett större team då är det kanske värt med att bryta isär det, men och köra liksom form av headless approach, men vi brukar väldigt sällan göra det. Så jag har väl mest, man har ju tittat på det och lekt med det liksom sådär, men vi har inga skarpa projekt där vi använder den funktionaliteten.
Det var jätteintressant att höra, speciellt att du nämner produktivitet. Och min käpphäst är att jättemycket trender inom utveckling som drivs av att Google och Spotify och de stora drakarna gör det. Men det kanske inte passar för ens lilla projekt för 50 kunder.
Nej, jag vet inte, jag tror att jag är så här, jag är inte gubben, men jag tror att det är mentalt när det gäller vissa saker, liksom att bara för att man kan göra vissa saker, och för det går att bygga saker på ett skalbart sätt så att man kan skala ut det på 50 maskiner om man behöver det, så är det väldigt sällan de projekt i alla fall som vi jobbar med hamnar i de situationer om man bygger saker på det sättet från början. Så det är klart man kan. Jag brukar säga att det är lyxproblem att ha för mycket användare. Det har man det, så brukar man ju kunna lösa det på ett eller annat sätt. Man kanske inte ska ta de kostnaderna upfront.
Nej, men speciellt med ett CMS som är 99% read-only. Man kommer extremt långt med några maskiner och en lastbalanserare framför, tänker jag.
Absolut. I Rakos fall så har man ju liksom, jag kan inte episod, men det är ju liksom det mesta av det som används finns ju i minnet redan, så det är ju du kan ju skala ut det, men du kan också få extremt bra throughput bara på en maskin liksom. Sen finns det ju aspekter kring redundans och sånt liksom, men standardmässigt så vi skalar väldigt sällan ut sätten om vi inte måste liksom, för det är ju mycket jobbigare. och kostar mer för kunden såklart. Så det handlar ju lite om vad man har för kunder liksom, såklart.
Ja, men det är lite det här att alla tror att de kommer göra en hockeystick och liksom, de kommer få hur många användare som helst, men i verkligheten så har de sin liksom veckovisa sinuskurva av besökare som kommer tillbaka. Och det är ganska lätt att förutsäga hur mycket trafik man kommer få oftast.
Ja, jag tror det också. Men som sagt, allting är väl som det här microservices som har varit mycket på tapeten sistone. Liksom, att det löser väl ett problem om man är liksom 200 utvecklare och behöver jobba i samma liksom lösning. Då löser det ju faktiskt ett problem att man delar upp problemet i mindre delar. Men om man är 2-3 utvecklare, då skapar det nog mer problem än vad det löser. Inte alltid, men det är väl lite den bilden jag har fått när jag har liksom laborerat och tittat på det.
Ja, men absolut. Men tillbaka till Umbraco. De har ju gjort en jätteresa på ganska kort tid. För jag vill minnas att jag tittade på det 2019-2020 någon gång. Och då var det fortfarande .NET Framework 4.8. Och sen dess har den skrivits om helt och hållet i .NET Core. Och på det stora hela så känns det som en väldigt tekniskt fräsch produkt. Nu har jag inte djupdykt jättemycket. Jag har tittat lite och labbat lite. Men det var ju väldigt lätt att komma igång.
Mm. Ja, men det är precis som du säger. De gjorde ju en ganska stor förändring mellan version 8 och 9 när de hoppade på .NET Core. Tåget. De var lite sena in på det tåget, men det är också en kodbas som man, utan att liksom gå in för mycket historiskt, så gjorde Umbraco en jättestor rewrite mellan version 4 och 5 där man skulle då implementera stöd för MVC, vilket man inte hade då, och Razor och sådär. Och det blev en stor flopp. Man byggde liksom, det var helt overengineerat och inte ordentligt testat, och det släpptes liksom. Det blev en stor besvikelse för att nästan använda en underdrift i communityt liksom. Så det är väl det stora skämtet, också någonting som man kan, de på något sätt har försökt undvika att göra om. Men alltså, switchen till .NET Core rent så här, om man skulle uppdatera en befintlig sajt, det är klart måste göra om vissa, koda om vissa saker. Man har ju kunnat ta med sig datan liksom hela vägen upp mellan de här versionerna. Och så det har funkat ganska bra, men helt klart att det känns fräscht att jobba med en modernare grund. Liksom. Köra på Linux och så vidare också om man vill det. Sen nu de senaste typ 1,5 åren så har man ju gått på istället för liksom backend-delarna där man har gjort det här switchen från .NET Framework till .NET Core, så har man börjat jobba med ja, det som de kallar för backoffice då, eller den del som är den inloggade redaktörsdelen som tidigare var byggd i Angular JS och som fortfarande är det i liksom de versionerna som version 13 då, men i sommar så släpptes 14 där man har byggt om hela den delen också. Så det har ju varit en ordentlig resa i alla paket och extensions och sådana saker som finns för backoffice har man ju varit tvungen att bygga om då. Så där händer det ju en hel del. Det är väl fortfarande, skulle man väl kunna säga, work in progress liksom. Men en väldigt intressant förändring tycker jag rent. Man har gått från Angular JS och tyckt att vi ska inte bygga in oss i något nytt ramverk nu liksom. Och då istället jobbat med Lit och byggt någonting som Web Components. Och Lit är ett litet, väldigt litet liksom wrapper runt Web Components. Så man använder liksom browser-native-teknologi. Vilket det låter smart tycker jag, istället för att hoppa på liksom, ja, men någon av de andra stora ramverken. Man vet inte vad som händer med dem. Så det var ett ganska bold move av dem som har fått en del liksom. Folk i community som undrar liksom om det var rätt väg eller inte. Vissa tycker väl att man skulle inte ha kört med Blazor istället. Och sådär. Jag har ju gjort... Nej, jag bygger en del.
Spännande.
Förlåt.
Nej. Kör du. Jag tyckte bara att det var intressant att se ett projekt som använder Web Components. För jag tycker att det pratas väldigt, väldigt mycket om det väldigt länge, men det känns som att folk aldrig kommer till skott riktigt och bygger någonting med. Så det är väldigt intressant att de har hoppat på det.
Ja, jag har ju ett ganska stort paket som jag bygger och som är så här, något gammalt nyhetsbrev. Man skickar egentligen en e-mail editor för liksom, om du ska skicka transactional e-mails eller om du skickar kampanj och sånt, så kan du redigera det inne i Unbroco backenden då. Så jag har ganska mycket som behöver skrivas som web component. Så jag hade inte jobbat någonting med det innan jag liksom hoppade på tåget. Och när jag har gjort det så kan jag verkligen förstå att det är, jag tycker det är superhärligt att jobba med det nu när man har kommit in i det liksom. Och hela konceptet med så här, Shadow Dome och sådana saker, att du har liksom style som inte läcker ut och du är väldigt komponentfokuserad liksom. Ännu mer än vad det är när man kanske sitter med ett React-projekt och komponenterna blir i större del liksom återanvändningsbara också. Inte alltid sant, men det beror ju lite på hur man tänker. Men jag gillar det verkligen, tycker det är superballt. Sen är det väldigt synd, för rent tekniskt så är det väldigt svårt att serverrendera Web Components. Det finns liksom ingen browserstöd för det riktigt. Och det är väl en showstopper för oss liksom, att använda på en publik webb och liksom kanske. Annars hade jag gärna hoppat på det i ännu större utsträckning. Jag tycker det är riktigt trevligt att jobba med.
En sak som slog mig när jag försökte jobba, få upp liksom en testsajt, är att jag är väldigt mycket i episerver-mindsetet, att det är liksom code first. Man definierar sina sidtyper och de innehåller contentblock, och så definierar man vad contentblocken ska ha, och sen så man annoterar modeller och sen så startar episerver och så kör en automatiska migreringar och så får man upp det i sitt redaktörsläge. Men jag får inte riktigt något grepp om hur Unbroco vill att man ska göra. Jag har sett några tutorials där man liksom går in i redaktörsgränssnittet och skapar upp det med peka-klicka liksom med via GUIT. Men vad är liksom det kanoniska sättet att bygga modeller i Unbroco? Ja. Eller snarare så här, inte kanoniskt, utan hur gör ni i eran byrå när ni börjar med ett projekt?
Jag förstår ju det. Någonting man ofta hör från folk som är vana vid Epi, man vill ha den här code first approachen. Och det har funnits historiskt liksom ett gäng attempt att liksom återskapa det, kan man väl säga. Nu är ju inte jag superbra på Epi, men i Unbroco så har du liksom din din content type. Den har då olika properties där man använder den. De kallar det för en property editor. Det kan vara till exempel en content picker, en textbox eller du vet, den typen av grejer. Mm. Och vissa av de här kan ha ganska komplicerade settings. Så liksom en del i det, de har väl gjort det, det har ju varit ett snack om, ska vi ha code first eller inte? Men om vi har code first, då måste vi på något sätt ha attribut eller någonting som definierar de här datatyperna på och liksom skicka in de här inställningarna för propertiesen. Jag ska väl säga att någonstans på vägen så har folk liksom bara så här, nej, man får klicka runt liksom. Och sen så använder de någonting som de heter models builder som man kan ställa in istället som egentligen är åt andra hållet. Då. För att det man vill, det beror på, det är klart man på ett sätt vill, eller finns, jag hoppar, models builder använder du för att generera C-sharp-klasserna. Sen finns det andra lösningar, det finns ett paket som heter Usync som du kan använda för att pusha ändringar mellan miljöer. Så att du säger att du lägger till en property, då tar du med de här Usync-filerna liksom. Och lägger dem på en annan dator. Då kommer den att generera upp det. Så det löser ungefär samma problem. Den enda skillnaden är att det kanske är lättare att i Epic ta en befintlig modell. Och bara kopiera in den från ett annat projekt till exempel. Det skulle inte riktigt vara lika enkelt i en Braco. Men det har funnits folks modiga personer som har gett sig på att göra en code first. Och det brukar nästan alltid falla i just det där med inställningarna. Att du ska stödja då alla typer av property editors som kanske finns inte en del av kärnan utan du laddar ner någons Google Apps picker till exempel, då ska, den hos, då ska du ha attribut för den också då, och kunna konfigurera den i kod i så fall. Så det skulle ju gå, men det känns inte som det har varit tillräckligt högt tryck i community för att, att det ska bli en grej liksom.
Ja, baksidan med Epis approach, det är ju att man för varje projekt måste göra ett nytt hero-block och en ny startsida. Och liksom det är nästan identiskt från gång till gång. Och visst, man kan kopiera, men det är alltid någon liten tweak. Så det är för- och nackdelar med båda sätten. Men det var intressant att höra liksom vad... För, om man tar ännu ett steg tillbaka, säger att en kund kommer och säger vi vill ha en ny webb av er. Hur går eran process? För jag minns när jag jobbade på webbyrå så kom oftast en kund med en färdig design som de hade fått från en designbyrå som var en PSD och så gav man det till en frontendare som shoppade upp det och gjorde HTML-filer och så fick man de här färdiga HTML- och CSS-filerna och byggde en webb utifrån dem. Hur ser det ut nu, 12 år senare?
Ja, det är more or less the same. Men vi har en person hos oss som är lite mer av norm av information, arkitekturperson liksom, och designer som kanske sitter och skissar upp vyerna liksom, i något annat, kanske Figma eller så där idag då, istället för Photoshop-filen. Det varierar ju liksom, det beror lite på vad det är för projekt. Ibland kanske vi använder något befintligt projekt som någon form av bootstrap liksom, att vi har mycket byggstenar i den. Sen har vi har ett eget liksom internt ramverk kan man väl säga med saker som vi alltid gör på alla sajter. Som kan vara kring bildhantering och hur vi liksom lazy-loadar bilder och har olika bilder för olika skärmupplösningar. Ja, men du vet, sådana där grejer som är alltid samma. Man löser problemet en gång och så vill man ha den lösningen.
Yes.
Så det är ju ungefär det att man börjar någonstans och tweakar därifrån. Liksom. Till och med var att man tar en befintlig databas och liksom rensar bort allt den, men man har ändå kvar dokumenttyperna. Liksom. Alltså page types eller liksom, vad det nu, vad man kallar det. Så det har väl ingen, det är lite från fall till fall. It depends, svaret liksom. så. Ska jag säga.
Mitt intresse för Umbraco kommer egentligen från att jag satt på ganska mycket Epic-kunskap. Men i och med den här uppköpsvändan så dalade Epics intresse marknadsandelar i Sverige för att de blev så hiskligt dyra. Alltså typ 3-4 gånger så dyra som de hade varit tidigare. Och det var, misstänker jag, en medveten strategi för att de ville åt liksom mer enterprisiga kunder. Och det är ett sätt att få det att signalera att man är en enterprise-produkt med prislappen. Men det fanns jättemånga små och medelstora organisationer i Sverige som satt på Epi och kanske sitter på Epi fortfarande. Och i egenskap av egen konsult så tänker jag att de kanske är intresserade av att flytta till Umbraco. Är det något som ringer en klocka för er? Vilka är det som kommer till er och vill ha en Umbraco-webb?
Det är ju inte supermånga kunder som kommer och säger så här, vi har tittat på att byta till Umbraco. Det har hänt, men ofta är det ju folk, de kunderna vi jobbar med kommer ju snarare med att vi vill ha en webb och vi har hört att ni har gjort bra grejer. Vad ska vi göra? Och så lurar vi in dem i Umbraco-träsket liksom. Men absolut, alltså, om jag uppfattar det rätt så är det ju lite grann att Epi och Optimizely har ju vuxit till ett verktyg som har ganska mycket olika liksom, features. Det finns webbshop, man kan bygga, jag kan inte vara rätt, men det finns ju liksom, de har väl någon officiell webbshopsdel, det finns AB-testning och det finns ju ganska många saker runt omkring. Om man ska sätta det lite i relation till varandra så kan man väl säga att Umbraco försöker att vara liksom true till content edit experience-delen som i kärnan. Sen deras affärsmodell, liksom, just, det är ju open source och gratis så vi kan ladda hem det och köra det, det kostar inte en spänn. Du kan köpa support av dem, du kan hosta den i deras liksom, cloud-lösning som är ganska trevlig, Umbraco Cloud. Och de har en del paket, där har de väl satsat mer de senaste liksom, 3 åren att de har köpt upp ett community-paket som höll på med webbshop, så det finns liksom en officiell Umbraco Commerce heter den om man vill köra det. De har precis köpt ett paket som håller på med personalisering och AB-testning och sådana saker. Så de utökar sin produktportfölj, så det är lite grann att du kan rulla med core-delen om du vill, men behöver de andra sakerna så är det där de liksom kommersiellt jobbar, om man säger så, i att försöka hitta produkter så att du kan liksom välja de här sakerna och om du behöver dem, för det är ju inte alla sajter som behöver dem eller alla redaktörer eller organisationer som, det är kul med AB-testning men du måste ju också hantera det och liksom jobba med det på ett strukturerat sätt för att faktiskt ge något värde, och det är ju inte superofta det, i alla fall som, nu går vi tillbaka till de kunderna vi jobbar med, och den storlek på sajt som vi jobbar med kanske inte alltid får ut supermycket av det liksom, det är i realiteten så. Men vissa saker saknas ju Umbraco, så går det från Optimizely till Umbraco så kommer det ju säkert vara en hel del features som du är van vid som inte finns där. Ett annat exempel är till exempel det med att man i Epi skapar ett block och säger det här är mitt block, och sen så kan du lägga det på liksom 15 olika ställen och så kan du gå tillbaka och ändra i blocket och så uppdateras de här 15 ställena. Just nu, det är någonting som är bra att jobba med, men just nu funkar inte en bra på det sättet, utan du kan kopiera block och klistra in det på 15 olika ställen, men när du sen ska ändra det, då måste du gå till alla de 15 olika ställena och ändra.
Ja, och det skulle jag faktiskt säga att det är samma sak där. Det är för- och nackdelar, för rätt som det är så är det någon redaktör som har lagt ett block på flera ställen och så tror de att de ändrar på blocket på en sida och så slår det igenom på massa andra ställen, och det är inte alls det de var ute efter.
Nej, men de håller på, jag vet inte om det är version 15 eller 16 nu som kommer, ja men inom något år så har Umbraco liksom på roadmapen att lösa det här med någonting som de kallar för usable content då, som ska kunna vara både block och andra typer av liksom innehåll. Och att man kan bryta loss dem och säga att ja, men på den här sidan vill jag faktiskt att det ska vara unikt, så nu väntar jag att den ska hämta från här återanvända innehållet på något sätt. Det känns spännande, för det är något som en av de vanligare grejerna man hör från folk som kommer från Epi och saknar den grejen liksom.
Ja, precis. En annan sak som jag tänkte på är Visivig-läget som kanske är liksom Epis stora styrka, att man kan liksom Visivig drag and droppa block och ändra innehåll i block. Och det funkar bra när det funkar, men det är lätt att springa på. Det är lätt att bygga ett block på fel sätt så att Visivig-läget inte alls är lika attraktivt. Men har du en bra konov Visivig?
Det korta svaret är nej, men det finns då en liksom property editor som du säger, så på den här sidan vill jag ha den här typen av innehåll, och istället för en rich text editor så kan du välja någonting som kallas en block grid. Så du är fortfarande i backoffice-miljön, du har inte sajten och du ser inte menyer och liksom såna saker, utan du ser just den här delen av innehållet. Så det är lite WYSIWYG-liknande, men mer på liksom property-nivå. Du kommer inte se hela sajten på det sättet som du gör i Epi, att du kan liksom rendera den. Utan där får du på något sätt hoppa mellan backoffice och... Ja, men det är ju lite som, för om jag har förstått det rätt, du kan ju ändå redigera sidorna i Epi i någon form av backend-läge utan WYSIWYG. Så det är lite åt det hållet. Fast jag skulle nog säga att den upplevelsen, backend-upplevelsen eller backoffice-upplevelsen är bättre i en bra än vad den var i Epi när jag pillade med det senast. Liksom. Så ja, man skulle kunna säga lite mitt emellan då, de två sakerna kanske.
Ja, och en brassklapp som jag vill skicka upp är att det här WYSIWYG-läget som gör Epi populärt, jag undrar ibland om det inte gör det populärt bland de som köper in produkten och snarare än de som faktiskt använder. För när jag tittar över axeln på redaktörer så sitter de oftast liksom i den här formeditorn eller vad man ska kalla, liksom där man redigerar content inte WYSIWYG utan mer liksom block med fält som man fyller i.
Ja, det är intressant. Ja, nej, jag vet inte. Jag antar att det också handlar en del om liksom hur man bygger väldigt fritt. Liksom. Det var en av de grejerna som jag fick mig att börja med en bra från allra första början. Det var ju verkligen det, liksom webforms. När man hade den här view-state, man kunde liksom inte ens, hur man än försökte så kunde man inte rendera HTML:en på det sättet man ville liksom. Då hittade jag Brak och det var liksom att här kan du göra precis vad du vill med HTML-koden, ingen som lägger sig i det. Och det var ju revolutionerande då innan MVC kom liksom. Så, så lite grann finns det där kvar också kanske att liksom... frontenden är inte om in och pillar i på det sättet. Det finns inga krav på att det ska vara på något sätt i den delen, utan du gör det är lite som du var inne på med headless, fast mellan renderingen och liksom datan, att de har inget med varandra att göra egentligen liksom. Det är liksom du redigerar på ett ställe, sparar det och så renderas det på ett ställe och då har du bara datan att få förhålla dig till liksom, inte någon redigeringsupplevelse som ska finnas uppe på det liksom. På ett ont.
Om vi pratar lite mer community, följer Umbraco-konton i sociala medier och de har haft en stor konferens nu, så det verkar hända en hel del internationellt. Det verkar som att det är ett ganska stort företag som liksom, företaget Umbraco verkar vara ganska stort och danskt.
Ja, men det stämmer. När jag började med Umbraco så jobbade det, jag tror det var 3 eller 4 personer på liksom, huvudkontoret som var i Köpenhamn då. Han som grundare Nils Hartvig, han kommer från Odense som liksom ligger mitt i Danmark, så han efter ett par år så flyttade de huvudkontoret dit. Idag är de väl över 100 anställda tror jag totalt, alltså i världen. Alla jobbar inte i Odense. Och men på det du sa om Optimizely så har ju även Umbraco riskkapitalister numera som har investerat i bolaget. Någonting som jag ska... när det hände, det var typ 3-4 år sedan. Då blev man ju lite orolig att det gick ifrån att det var han grundaren och liksom, att det var en ganska organisk tillväxt till att någon kommer in och ska liksom förvänta sig någonting annat. Det var ett svenskt bolag som heter Montero som köpte in sig. Och ja, jag ska säga att jag tycker inte riktigt att det har märkts särskilt mycket liksom, för mig som utvecklare och en del av communityt. Det är snarare att det är positivt liksom, att saker har blivit lite mer stabila. Det är liksom över tid releaser, man kan lita på en minor release, att det bara köra in den oftast. Alltså så här, så man kan lita på att det oftast fungerar. Men nej, det känns som att det mesta bara har blivit bättre av det. Sen vet jag inte jag liksom hur det är att jobba på HQ liksom. Men det är väl den resan som gjorts liksom.
Ja, skillnaden är väl att Umbraco inte tjänar pengar på sin huvudprodukt utan på kringtjänster egentligen. Och om de börjar missköta sig, nu är jag inte superhype på open source licenser, men MIT-licensen kan man väl bara forka det och liksom köra sin egen.
Ja, det stämmer. Nej, men jag tycker det funkar bra. Just Umbraco Cloud är ju en väldigt bra produkt på det sättet att när de lanserade den, det var lite innan de flesta hade hoppat på det här med liksom continuous integration, continuous deployment och liksom med DevOps och den delen. Att idag är det väldigt många som kör det. Umbraco Cloud kom väl in liksom precis i lindan av det och erbjuder en lösning där du liksom i stort sett kan forka. Säg att du och jag jobbar ihop på ett projekt och du ska komma in och hjälpa mig med lite frontend-grej. Då kan jag göra en branch av projektet som spinner upp en helt egen miljö som du jobbar i. Sen när du är klar, då kan du liksom skicka in en pull request till mig och stänger vi ner din miljö. Så att man kan jobba, och de här miljöerna kan sen också vara stage eller prod. Så ha en dev-miljö eller någon stage eller prod-miljö som du kan pusha innehåll och kod emellan då liksom. Så en väldigt cool grej som ger stort värde. Så spara massa tid och liksom kostnader i form av att du ska betala för de här sakerna annars då någon annanstans.
Ja, det var det jag reagerade på. Jag tyckte att det var, alltså, det var inte billigt, men i sammanhanget så tyckte jag det var väldigt rimligt med tanke på att du måste ju betala för hosting på något sätt. Hur som helst.
Ja, men jag tror det är ganska prisvärt och jag tror också att det är väl en liksom win-win-situation där Umbraco tjänar lite pengar och kan lägga tid på att utveckla. Alltså, så jag gillar den setupen. Liksom. Många av deras de här paket som vi pratar om är också väldigt bra. Liksom. Det är väldigt, så du får lägga några tusen lappar och så har du en formulärhanterare. Du skulle aldrig kunna bygga själv liksom, för samma kostnad. Så att liksom... Det verkar ganska ballt och det är kul att följa ett open source-projekt som verkligen inte ändrar modellen heller eller ändrar licensen för att liksom skydda sig på något sätt utan fortsätter att vara väldigt öppet, just nu i alla fall.
Men tar de typ pull requests från communityt också inne i huvudprodukten eller?
Absolut. Det gör de absolut. Jag har skickat in en hel del pull requests och framförallt nu på sistone här med den här nya Umbraco 14 och alla web components och sånt så har det ju varit att jag har suttit och jobbat med mitt paket liksom och försökt att hur ska jag göra det här nu då i nya web component-världen och så va, ja, det funkar ju inte för den här grejen finns inte. Ja, du vet, sådär. Så det är absolut. Sen kanske inte... De har väl någon form av större roadmap. Liksom. Vi tar som ett exempel då det här reusable content som jag snackade om. Det kanske inte är en community-driven grej utan det mesta som kommer från community är ju bugfixar och översättningar eller liksom mindre isolerade features.
Men absolut. Och då är det också till core-produkten tänker jag också. Jag har inte de här betalda.
Nej, precis. Ja, det hör till core-produkten. Så ja, nej, men det finns ett väldigt aktivt liksom community eller aktiva contributors som är med och får in saker i kärnan liksom. Och det har också blivit mycket enklare på sistone med .NET Core och allting. Det är liksom bara ladda ner och trycka på start i stort sett så kan du börja fixa saker om man vill det. Förr var det ju väldigt mycket krångligare att komma igång med saker va. Tvungna att sätta upp databaser och ditten och datten. Så jag upplever att det har blivit lättare med tiden att kunna hoppa in och bidra om man vill.
Jag har inte det här med Umbraco att göra, men jag sitter bokstavligen på andra skärmen har jag sitter och labbar med Blazor och jäklar, när man tänker tillbaks .NET Framework, liksom, att bara sätta upp ett projekt, hur mycket jobb det var jämfört med nu, när man liksom tar 3 minuter så har man liksom ett färdigt projekt, och så har man den här hot reload loopen också, så det är natt och dag jämfört med .NET Framework.
Alltså det är också, det blir nästan fortfarande, nu har jag hållit på med .NET Core länge, men jag blir genuint lyckligt när man öppnar en liksom CS Pro-fil och ser att så här, jag får plats med innehållet i den här filen på min skärm och kan göra ändringar i den och förstå vad det är liksom. Jag håller med dig, det är verkligen enorm skillnad i liksom, utvecklarupplevelsen har ju blivit mycket, mycket bättre de senaste liksom, 5-10 åren.
Ja, och det är tråkigt tror jag, för att jag tror att väldigt många människor utanför .NET-sfären har fortfarande en bild av .NET som är typ .NET Framework 3. Mm. Det är så här super enterprise och jättemycket XML-config-filer och det går bara att hosta på Windows. Jag vet inte om du har sett den här memen från... det finns en Statamic, heter den så? Statamic, någon sån här flat file CMS, och han grundar en posten om meme.
Jag vet inte.
Jag ska inte ge mig på att beskriva memes i radio, men jag länkar till den i show notesen. Men kontentan var typ... han gjorde narr av custom.net CMSs som någonting gamla gubbar höll på med. Så titta i show notes sen så ser ni en länk till den.
Bilden. Jag har ju faktiskt ett tips till dig här nu. Och du, när du är inne på Blazor-tåget så är det ju en person från en Braco-community som jag sa ju det, att det var lite liksom diskussion kring ska vi gå med JavaScript och TypeScript, Web Components, hela den biten, eller med Blazor, liksom, att community har lite olika inställning till det. Så det är någon du som har tagit igång och gjort byggt ett eget CMS, typ en kopia på en brak, och väldigt mycket av konceptet är densamma, men hela är byggt i Blazor. Jag har följt det lite grann, på ett sätt kanske tycker att varför lägga energi på att göra någonting som är liksom ungefär samma sak fast med en annan teknik, men Jag vet inte hur pass seriös han är med det, men det ser väldigt spännande ut. Det kan ju vara någonting. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men jag skickar gärna länken så om du vill kika på det så får du se vad det är.
Ja, men jättespännande. Jag tänkte avrunda med en fråga om hur communityt i Sverige ser ut för Umbraco-utvecklare.
Ja, men jag tycker det är nice. Vi är några stycken, man skulle nästan kunna säga en form av kärna. Det där är väl liksom vad vi... det är svårt att säga, men som hänger det mycket liksom. Vi har varit uppe och kört snöskoter i Norrland ihop och gjort en massa olika roliga saker. Och vi tänkte ju också försöka väcka ännu mer liv i det. Vi ska ha en konferens nu här i oktober. 23 oktober kommer vi köra en konferens som vi kallar för Umbraco-kalaset i Stockholm.
Okej. Kul.
Det kommer bli... vi hoppas att vi håller på med liksom de sista bitarna av schema och planering. Alltså vi kan ju inte det här, eller jag kan inte det här. Vi lär oss as we go. Vi har fixat en lokal och folk som kommer dit och pratar, så vi tänker att liksom vi är på ganska bra väg i alla fall. Så det kommer vara upp på vid medborgarplatsen på Södermalm.
Okej, kul.
Det finns ett community. Vi har lite meetups hos oss ibland. Typ, vi försöker köra typ 4 gånger om året. Det är inte alltid vi lyckas med det. Det har varit lite segt sedan pandemin. Få folk att dyka upp rent fysiskt. Liksom. Folk har annat för sig. Vi ska träna så familjen ska ha mat och så vidare. Så att det kanske inte alla har tid att sitta och prata datanörderi. Liksom. Men det finns ju utvecklare i alla fall. Det är ju folk som jobbar med en bra i Sverige. Sen om de dyker upp på liksom den här typen av community-events och så, det varierar lite grann.
Mm. Ja, jag tänker osökt på, jag vet inte om du har läst den, Scott Hanselmans blogginlägg om dark matter developers.
Mm.
Att 99% av alla utvecklare som jobbar, de går inte på konferenser, de bloggar inte, de hörs inte i podcasts, utan de bara sitter och nöter kod.
Mm.
Så det låter lite som att det kanske är samma situation här. Men det är tråkigt det där, men jag har också reflekterat över att det känns som att det är mycket mindre, det dras igång mycket mindre. Konferenserna är igång, men de vill ju tjäna pengar, i alla fall de stora. Men meetups tycker jag nästan helt har dött av.
Ja, jag upplever också att det är så liksom ibland när vi har öppnat upp, vi har ju inte världens största lokal liksom, så vi brukar säga att det kan komma typ 25 pers kanske. Och så är det ju liksom alltid, det blir ofta fullt och sen så dyker hälften upp. Alltså sådär, så det är lite grann det där med att man också, när folk anordnar saker, det man är intresserad av, man dyker upp och deltar, för annars är det ju liksom, det finns ingen hållbarhet i det att... fortsätta engagera sig liksom.
Ja, precis. Och det är trist när folk inte dyker upp. Men jag tror att det har... alltså, man är inte på kontoret. Det är inte givet att man är på kontoret måndag till fredag. Och så kanske man... jag råkar vara hemma just den dagen när jag skulle in på det där. Så då skiter jag i det.
Ja, verkligen. Det är annorlunda liksom.
Har ni tackat jag så får ni dyka upp.
Det är nya tider nu, ja.
Ja, men det där läste jag också om att... nu ska jag inte outa någon specifik generation, men att yngre förmågor har en tendens att ghosta typ rekryteringsprocesser. Att de bara typ slutar svara mitt i.
Så det kanske
ett kulturellt fenomen som...
Ghosta våra meetups.
Ja.
Ja, det är intressant. Jag har inte upplevt det själv first hand.
Jag läste något på LinkedIn om att det var någon rekryterare som beklagade sig att hälften av kandidaterna har ghostat mitt i processen.
Ja, sjukt alltså. Man söker ett jobb och så bara struntar man och går vidare liksom.
To be fair så är det sånt som en hel del företag också gör i rekryteringsprocessen. Att de faktiskt bara slutar. Så det,
ja, det är payback nu.
Precis.
Ja, ja, verkligen. Ja,
men Umbraco-kalaset. Det lät kul. 26 oktober, så är det.
23 oktober är det.
23 oktober.
Kommer det komma, det kommer vara talare från England, vi har några från Sverige, vi kommer några från Umbraco huvudkontoret också. Deras CTO och även en av personerna som varit mest involverade i att bygga de här nya backoffice-delarna liksom, med web components och hela den biten. Han är så duktig på det så att det är liksom... oklart om vi kommer kunna förstå vad han pratar om, men vi håller tummarna.
Länkar till dig från show notesen, såklart.
Men schysst, tack så mycket.
Men du Marcus, tusen tack för att du tog dig tid och ville snacka lite om Umbraco. Och jag kanske bjuder in dig igen när jag har labbat lite mer med det och har fler frågor.
Ja, får du jättegärna göra. Och du får hojta till om du vill prata cookie consent lösning och distribuerade crawlers och grejer i C-sharp också, som vi håller på mycket med det nu.
Det är
väldigt spännande.
Det tycker jag absolut att vi styr upp. Men tack så mycket för den här gången och på återseende förhoppningsvis.
Tack själv, det var jättekul att du ville ha med mig.
Tack.